Innan jag ska predika så vill jag meddela församlingen att vår medlem Siv Westergren är avliden. Och begravningen efter Siv kommer att äga rum i stillhet i kretsen av de allra närmaste. Men vi vill att församlingen ska få veta det. Hörrni, vi lever i en tid då oron är påtaglig. Det är invasionskrig i Europa för första gången på väldigt länge, är det så. Konflikten i Israel, Palestina med Hamas är outhärdlig att följa. Och klimatkrisen tilltar medan världens ledare liksom famlar och misslyckas med att komma överens om hur den ska lösas. Det är rätt mycket att vara orolig över. Och parallellt med det så lever många människor med också en ganska liksom överväldigande oro över sin privata situation. Ska pengarna räcka? Hur blir det med min hälsa, ensamheten och kanske andra utmaningar som du lever i? Och frågan blir då, hur blir det egentligen med framtiden? Och vad ska man göra med Guds löften? Vad finns det att hoppas på egentligen? Vi lever ju i skuggan av julens händelse, precis som Ulrika var inne på inledningsvis här. Och den kristna tron, den kristna förkunnelsen menar att världens riktning ändrades när Gud blev människa. Och därför så vill vi, ibland vissa år har vi haft en predikoserie eller gudstjänstserie efter påsk som har liksom handlat om i korsets skugga, vad händer när Jesus dör och uppstår. Och i år skulle vi vilja ha en liknande i krubbans skugga. Vad händer egentligen när Gud blir människa? Vi ska stanna vid texten ifrån Jesajas 9:e kapitel. Och jag skulle vilja läsa den nu. Jesajas 9:e kapitel ifrån vers 1. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Zebulons land och Naftalis land, så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot de främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midian besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given, väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och för hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. I kapitel 8, strax före detta, så talas det om kriget som skövlar och så småningom om hur folket och dess ganska förvirrade ledare söker råd hos spådomsandar och hos avgudar. Och avgudarna, de kommer alltid förr eller senare att göra människor besvikna. Och det står i slutet på det där kapitlet hur detta leder till, citat, nöd, mörker, ångestens natt och töcken utan någon ljusning. Det är en ganska dyster bild som målas i slutet på kapitel 8. Det är töcken utan ljusning. Det är mörker. Men så efter kapitel 8, i inledningen av kapitel 9 som vi läste nu då, natten ska vika där ångest nu råder. Profeten lovar att det kommer en vändning. Och så mynnar den här texten ut i det ofattbara. Ett barn är fött. In i våldet, in i maktlösheten, in i mörkret, in i världens alla konflikter och djävulskap ges ett barn. Och det barnet har en rad olika namn. Och i Israel så var namnet väldigt betydelsefullt. Det användes inte bara för att liksom skilja en person från en annan, utan det var framförallt ett uttryck för bärarens egenskaper, personlighet, karaktär. Man fick reda på mycket om en människa genom att veta vad den hette. Vad är det då för ett barn som föds? Ja, men låt oss sortera lite i det här. När profeterna talar så är det som om de både talar om sin egen tid och om en framtid. Profeterna är inte alltid framtidsorienterade, utan det finns ett slags både och i det där. Det föds en son till Jesaja. Den här sonen, han heter Maher Shalal Hash Bas. Det hör man jättesällan på förskolan nu för tiden. Maher Shalal Hash Bas, maten är klar. Och till viss del verkar det här barnet, son till profeten, uppfylla löftet som handlar om att de här omgivande militära makterna, de ska förgås innan pojken växer upp. Men profeten liksom talar både om sin egen tid och om en annan tid. Han säger också något om framtiden. Teologen Mikael Telbe, han brukar beskriva det här som att profeterna, det är det som när vi tittar på en bergskedja. Det är lite svårt att förstå hur de här olika topparna förhåller sig till varann. Vi ser en bergskedja, men hur ser det ut liksom? Perspektiven lurar oss. Vilket är det höga berget och det låga och det främsta och hit och dit? Så va? Och så är det en ganska god bild av vad som händer när profeten blickar ut. Han ser de här sakerna, men det är inte självklart när nuet och framtiden liksom glider isär. Det finns någonting i det där barnet som ska födas. Bland de omgivande folken så kallades kungarna för de mest spektakulära saker. Man använde så häftiga och så glänsande och så gudomliga namn man kunde på sina kungar. Men så var det inte i Israel och Juda. Här var det Gud som ägde de fantastiska namnen. Kommer ni ihåg hur det går till när Israel får sin första kung? De kommer till Samuel och säger, vi vill också ha en kung som alla de andra folken har. Och så blir Saul deras första kung. Men det står i hela det där resonemanget att egentligen behövs det ingen kung, därför att Gud vill vara folkets kung. Så i Israel och Juda, så småningom då, när de delar på sig, så talar man inte om en jordisk kung i sådana där spektakulära termer. Men när Jesaja berättar om löftet, om någon som föds in i mörkret och våldet, så finns det en rad namn kopplade till det barnet. Ett barn ska bli kung i Davids ätt och regera på ett sätt som ingen annan kung tidigare har gjort. Och profeten påstår att i framtiden ska Gud skapa något helt nytt. Något mycket mer djupgående och omvälvande än någon människa kan åstadkomma. Matteus, evangelisten, han plockar upp den här texten och så skriver han så här i kapitel 4 om Jesus. Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum som ligger vid sjön i Sebulons och Naftalis land för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för de som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna: omvänd er, himmelriket är nära. Så evangelisten Matteus, han påstår att när Jesus träder fram och börjar predika, så går löftet från profeten Jesaja i uppfyllelse. Det som har getts många hundra år tidigare. Gud ger ett barn in i världens mörker. Och så ska vi stanna nu då 4 söndagar vid de där namnen. Och trots att, jag vet inte, du som är en uppmärksam läsare kanske upptäckte att vi läser i Bibel 2000, men precis när vi kom till de här namnen så bytte vi översättning. Och jag fattar mig väldigt kort, det blir bättre då. Nu till namnet. Underbar i råd. Tidigare i Jesaja bok och också senare så fördöms de jordiska ledarna, kungarna, därför att de leder folket vilse och förmår inte göra rätt. I en rådlös tid med dåliga herdar, dåliga vägledare, dåliga ledare, så presenterar profeten barnet som underbar i råd. Han är den yttersta vägledaren och rådgivaren. Paulus, han säger långt, långt senare: i honom, alltså i Jesus, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Där ordet underbar behöver vi fundera lite över. Det har en mycket, mycket tyngre betydelse i bibeltexten än när vi använder det. Han är ofattbar. I en annan text, i Domarboken, där i samband med Simpsons födelse, vi läser bara någon vers där, så står det så här: Manoak visste inte att det var Herrens ängel och frågade: vad heter du? Vi vill hedra dig när dina ord går i uppfyllelse. Herrens ängel sa: varför frågar du vad jag heter? Mitt namn är ofattbart. Och andemeningen i det här är ungefär: varför frågar du efter mitt namn när det ändå är bortom din förmåga att förstå det? Du kan ju fråga vad jag heter, men du kommer inte förstå svaret. Därför att det är så häpnadsväckande, ofattbart och underbart att du inte förmår ta in det. Det är liksom den andemeningen som finns i det här namnet, underbar i råd. I Bibel 2000 står det allvis härskare. Och det står naturligtvis i kontrast till alla världens härskare som är begränsade både i vishet, i förmåga och i moralisk renhet. I psalm 146 så säger psalmisten: lita inte på mäktiga män. Och skälen som anges till det är först och främst att de dör. De är så begränsade också när det gäller att hålla sig vid liv. De är inte heller skapare, vilket för Bibelns författare är en helt avgörande fråga till vem man ska luta sig mot och lita på. När Bibelns profeter talar om avgudarna så är ett av problemen: ni kan inte lita på avgudar för de kan inte skapa något. Ni måste lita på någon som har skapat världen. De är inte skapare. Och alla avgudars djupaste problem är just det: de kan inte göra något. Och för det tredje är de inte lika barmhärtiga som Herren, som är underbar i råd. Läs gärna psalm 146 vid tillfälle. Paradoxen är ju den här då: de resursstarka politikerna och världshärskarna saknar det som det utsatta barnet som fötts äger. När kristna människor i USA just nu kallar Donald Trump för Herrens smorde, vilket man gör, går de över alla gränser. Herrens smorde, det heter Messias på hebreiska och Kristus på grekiska. Och att lägga den sortens förväntan på en politiker, oavsett om det är Trump eller Biden eller Andersson eller Kristersson eller Julius Caesar eller vem det nu skulle vara, är att avsäga sig sin tro. Vi byter bort barnet som har fötts mot någon annan som vi tror ska lösa världens problem bättre och snabbare. Så okej, vad säger namnet Underbar i råd om vår tid? Hur navigerar vi i en värld som på många sätt har tappat vett och sans, där lidandet för många människor är fullständigt outhärdligt och där personliga fighter kan få oss, också oss här inne, att liksom duka under? Vad tar man vägen med sin oro? Och vad kan vi få för hjälp i det här? Jag tror att vi behöver ett ganska stort mått av nykter realism. Världen lagar inte sig själv. Vi bekänner oss inte till någon slags utvecklingsoptimism där allt automatiskt håller på att bli lite bättre. Människor har förmågor, men begränsade förmågor, att rädda och bota. Den djupaste visheten, den djupaste klarsynen, den djupaste förmågan finns hos barnet som har fötts. Vi sätter vårt hopp till honom som förmår leda oss. Och slutligen, vad säger namnet Underbar i råd om framtiden? Vad ska vi göra med vår oro? Bibelns klara budskap är att ingen människa äger visheten, klarheten, heligheten, barmhärtigheten eller makten att liksom ta världens historia, människans situation och föra den i mål. Du som är van bibelläsare, du kommer ihåg texten ifrån Uppenbarelseboken där Johannes liksom inser det här. Det finns en bokrulle som ingen är värdig att öppna. Och det där är en så här, bild på vem ska ta världen och barmhärtigt knyta ihop den. Döma världen, döma historien, sortera i gott och ont, rätt och fel, ljus och mörker. Vem ska hela världen? Och när Johannes inser att ingen har vad som krävs för det, så brister han i gråt. Och så står det en ängel och säger: gråt inte. Gråt inte. Det finns en som är värdig att låsa upp historien och också föra den i mål. Barnet som fötts. Underbar i råd. Guds lamm som klivit in i mörkret är den som ska knyta ihop allt. Håll dig nära honom. Bind ditt liv så tätt in vid honom som du bara kan. Han är värdig att öppna bokrullen. Han ska bota världens all smärta och förlust. Också din personliga smärta och förlust. Han ska lägga sina händer på varje sår. Han är underbar i råd. Vi ber tillsammans. Herre, vi kommer till dig. Ibland är vi ganska vilsna, förtvivlade och också otåliga. Vi undrar hur länge mörkret ska få stå oemotsagt. Men vi vänder oss till dig. Du som har vänt dig till världen i barmhärtighet, i helighet, i nåd och i trofasthet. Kom, Herre Jesus, rör vid våra liv. Jag ber för den som på ett alldeles särskilt sätt behöver tröst och hopp den här dagen. Och vi vänder oss till dig, du som är den enda som har makt, kraft, godhet och barmhärtighet nog att föra världen i mål, att knyta ihop tiden. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Amen.